Dagens diabetesdiagnostik är inte bra och kan leda till följdsjukdomar som till exempel ögonskador. Men en ny svensk-finsk studie med över 15 000 deltagare visar att diabetes inte är två sjukdomar utan fem. Och att behandlingen kan bli mycket mer effektiv och träffsäker om den skräddarsys efter de olika diabetesformerna. Det säger Leif Grop, verksam vid Diabetescentrum i Malmö och också seniorprofessor vid Lunds universitet.
Vi hoppas ju att det här ska göra det möjligt att individualisera behandlingen. Därför att det har vi kallat tidigare typ 2 som ju utgjort 90% av all diabetes. Så det har ju varit som en höstack där det har funnits väldigt många olika kvaliteter på höjden. Och nationella riktlinjer har ju ofta sagt att det här ska behandlas med läkemedel metformin. Och om inte det räcker så lägger man till lite mer.
Som jag förstår det, tycker ni att dagens diagnostik med de här två huvudgrupperna inte är bra? För att den leder till fel behandlingar?
Ja, den är ju så otroligt grov och förenklad. Och vi har ju fått mycket frågor. Hur är vi verkligen säkra på att det här är olika former? Och då gjorde vi det att vi använde genetik och visade att det är genetiskt olika, de här grupperna. Och det är väl ett av det starkaste stödet, att det verkligen de har olika bakgrund.
Och i den nya indelningen i grupper motsvarar ettan dagens typ 1-diabetes som kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper cellerna som producerar insulin. Ungefär var tionde diabetiker har den formen. Den stora skillnaden är för den vanligare typ 2-diabetesen som man vill dela upp i fyra grupper. Grupp 2 kallas svår insulinbristdiabetes och var femte har den. Grupp 3 kallas svår insulinresistensdiabetes och drabbar ofta överviktiga. Grupp 4 är mild överviktsrelaterad diabetes hos vanligen unga. Och den femte gruppen som är störst med 4 av 10 diabetiker som kallas mild åldersrelaterad diabetes. Och som namnen säger är följdsjukdomarna flest och allvarligast i grupp 2 och 3.
Det här andra formen, som vi nu kallar då en lite spårare form av insulinbristdiabetes. Och den är ju intressant ur er synvinkel. Det är den grupp som har högsta risken att få diabetisk ögonsjukdom. Men problemet har ju varit idag att den kallas för typ 2. Och du får den behandling med metformin. Det är klart att när HBC är det som är ett mått på hur bra sjukdomen är skött, om det är för högt, så försöker man intensifiera, men man är hela tiden steg efter och inte kan förhindra. Det såg vi nu när vi tittar på värdena i gruppen. De har väldigt dålig metabolkontroll och helt underbehandlade. Här borde man kanske gå in med insulin också relativt tidigt.
Den mest feldiagnostiserade och därför mest felbehandlade är den tredje gruppen, berättar Leif Grop. Den som svårt insulinresistenta hamnar i. Och i den är njurskador vanligast, den följdsjukdom som kostar samhället mest. Ungefär 15% av alla diabetiker tillhör den gruppen.
Hittills har ju man har ju trott att de främsta riskfaktorerna för diabetisk njursjukdom är att man har en dålig metabolkontroll, det vill säga högt blodsocker och att man har haft sjukdomen länge. Men här visar det sig ju att det inte alls så. De här har relativt bra blodsockernivå. Men de är extremt insulinresistenta. Och det här påverkan på njurarna börjar väldigt tidigt. Så här ska man inte sträva till att sänka blodsockret väldigt kraftigt utan förbättra insulinkänsligheten. Det kräver helt annan typ av behandling. Sen har vi två former som gör nästan lite mer än hälften. En fetmarelaterad, det är den här kluster 4 och åldersrelaterad kluster 5. Det är lindriga former. De progredierar nästan inte. Så att här är det snarast viktigt att den som har den så får veta att du har en mild och lindrig form av diabetes, direkt med metformin och lite livsstilsförändringar. Du behöver inte springa hos doktorn var tredje månad, kanske räcker en gång i året. Så att jag tror att en viktig, ska vi säga, konklusion av det här är att vi kan använda resurserna bättre och styra behandlingen bättre i framtiden. Det är i varje fall vad vi hoppas.
Och nu vill forskarna gärna se hur man kan använda den nya kunskapen också i praktiken. Och utveckla därför en app eller ett datorprogram som kan vägleda behandlingen.
Om nu en patient idag är insjuknad, eller också man har haft diabetes och man tar det här samma blodprover, och då den informationen man får ur blodprover sätter in i ett dataprogram som vi kommer att tillhandahålla. Det är ju det som kommer att vara en sån här app. Så den kommer då ge liksom en liten vägkarta åt patienten.
Mm. Så att man själv ska kunna hålla koll på vilken behandling som är lämplig?
Att jag tror nog i första hand så blir det att den är en hjälpreda för diabetesmottagningen.
Det här med typ 1 och typ 2 har man ju pratat om i ett halvsekel, och ibland är ju sjukvården lite, vad ska jag säga, svårrörlig. Det vill säga att alla tar inte till sig ny information så fort. Har du något tips till den som har diabetes att lyssna på det här? Att ta med sig till vården och läkaren?
Man kan bra fråga doktorn, vilken typ av typ 2-diabetes tror du jag har? Och då i den diskussionen så kommer frågan upp, borde man kanske ändå mäta lite mer än bara blodsocker? Och då är det ju upp till doktorn att ta det beslutet. Vill man göra det redan i det här skedet? Problemet är ju det att sjukvården har ju inte riktigt ställt de resurserna till förfogande än. Så jag tror att det kommer att vara lite njuggt. Men jag tycker verkligen att man kan ta upp frågan med sin doktor.
Mm. Sen tittar man ut över världen så är det ju många som har diabetes och de blir allt fler.
Det är helt klart, och diabetes är ju otroligt också i Sverige. Vi är ju nu kring uppe någonstans närmare 8%. Men det finns ju områden i världen där det är mycket högre. Går vi till Asien så är det nästan det dubbla. Den går till Mellanöstern så är det över 20%. Vi vet ju inte ännu om de här ser likadant ut. Så vårt nästa steg är ju att försöka göra den samma studien också i Indien och i Kina.
Det sa professor Leif Grop, verksam vid Diabetescentrum i Malmö. Reporter var Mats Sundling vid Skånes taltidning.